Välkommen till Sveriges första huddoktorpodd med Dr. Petra Varja Kjellman och Dr. Johanna Gilbro. Johanna och Petra kommer hjälpa till att guida er genom allt som är värt att veta om vårt största organ, nämligen huden. Här pratar de om aktuella ämnen, svarar på lyssnarnas frågor, sorterar bland myterna och diskuterar den senaste forskningen när det gäller hud, hudsjukdomar och hudvård.
Jag tänkte, för det kom ju faktiskt en fråga som är lite nytt och lite aktuellt här. En tjej som skriver: hej, jag har en fråga till podden. Är väldigt nyfiken kring att höra era åsikter kring, nu står det här, Clinic Sooth Skin Purifier som trendar just nu. Det är en toner med hypoklorlösning som fungerar bra för mig och många andra med akne. Vet även att många med rosacea och perioral dermatit, PD står det, men jag antar att det menas perioral dermatit, har hjälp av den. Den påstås vara antibakteriell. Hur ser ni på användandet av en sådan produkt i det långa loppet för hudens mikrobiom? Och så skriver hon också, älskar er podd. Då blir vi så glada, jag måste ta upp det med.
Kom ihåg nu, skriv alltid det, då kommer alltid era frågor komma med.
Du får frågan vara med, precis. Ja, nej men som sagt var, det är faktiskt en ganska intressant fråga. Mm. Och jag tänker, det är min spontana tanke kring det här är ju att du ska få prata om hudens mikrobiom sen, tänkte jag. Men det är ju att det här med hypoklor har man ju använt superlänge.
Ja.
Flera, typ 100 år. Mm. För olika, mer än 100 år, i olika sammanhang. Och som antiseptiskt, alltså antibakteriellt och så vidare. Så att det finns ju. Och faktum är att under pandemin så lanserades faktiskt olika handdesinfektionsmedel med hypoklor som enligt då ändå vetenskapliga studier, nu är detta inte en medicin utan det är en bioteknisk liksom, medicinteknisk produkt som ändå hade väldigt liksom hög, alltså samma egenskaper och samma säkerhet liksom som handsprit och så vidare. Så jag rekommenderar det faktiskt till många patienter just med handexem och som blev så otroligt uttorkade av handsprit och sånt där. Så att det har absolut en funktion. Nu förstår jag att det inte riktigt det här hon är ute efter. Men jag tänker bara att det används ju också på till exempel sår, bensår, sår. Alltså det, och vad som är liksom, vad jag tänker med det, då är det ju att det är ett ganska säkert preparat som inte retar huden särskilt mycket. Eftersom man använder det på känsliga, alltså öppna sår liksom också.
Mm.
Så, ja, och så har det en antiseptisk. Och fanns också studier som visar att faktiskt har en antiinflammatorisk effekt. Så att utan att egentligen ha särskilt mycket erfarenhet, för det är nytt. Och det är inte liksom kanske jättevetenskapligt studerat, så skulle jag ändå säga att det, liksom, det känns för mig, liksom, ur ett medicinskt perspektiv ganska lovande och i alla fall inte farligt. Men, vad säger du? Och hur påverkar det mikrobiomet?
Ja, men precis som du säger, många av behandlingarna inom akne, det är ju antibakteriella substanser, till exempel bensylperoxid är ju likadant och det har ju använts under jättelång tid både kosmetiskt, alltså i alla mycket rengöringar och också krämer för akne, men även till exempel Epiduo har ju också bensylperoxid. Så det är ju lite samma mekanism, det blir det här antiseptiska, antibakteriella. Och tittar man på den här hypoklorit då, som det egentligen, då har man jämfört det med, det finns studier på det absolut, och man har jämfört med bensylperoxid, man har jämfört med väteperoxid, för väteperoxid har ju också samma
antibakteriella egenskaper.
Ja, precis.
Det använder man ju till exempel vid impetigo, alltså svinkoppor.
Ja.
Ordinerar vi ju väteperoxidlösning, sån här mikrosid liksom, som är antiseptiskt och för att göra en otrivsam miljö för bakterier.
Exakt, och då har man jämfört till exempel väteperoxid som du pratar om nu. Och då har man sett att har man hypoklorit, då behöver man, det är liknande egenskaper, men man behöver lägre koncentration av hypokloriten. Men jag tror att alla de här tre, väteperoxid, hypoklorit, bensylperoxid, det är egentligen liksom substanser och lösningar som man har använt jättelänge i olika, just för antiseptisk verkan. Och jag tror att de har ganska likvärdig funktion egentligen. Och sen när det handlar om mikrobiomet, ja, det är ju antibakteriellt, så att det kommer ju att påverka mikrobiomet, både de goda och de liksom patogena bakterierna.
Så men det gör ju all egentligen behandling, det ju, har ju varit en käpphäst från allra första början, att egentligen allt vi stryker på huden kommer ju på ett eller annat sätt att påverka. Det jag tänker, om du jämför däremot, om vi nu pratar aknebehandling då, och att jämföra hypoklorlösning med bensylperoxid, så har ju i alla fall bensylperoxid väldigt mycket mera bieffekter i alla fall. Eftersom det är ju det ofta i aknebehandlingen, i till exempel Epiduo, som är den uttorkande komponenten. Och den komponenten som många kan få nästan som reaktioner mot. Dels finns det ju såklart, alltså, vitamin A-komponenten, om vi pratar Epiduo, då, den består ju alltså av bensylperoxid och adapalen. Adapalen är en A-vitamin liknande substans som är framförallt, den är lite exfolierande och den är antiinflammatorisk. Och det är ju bägge de mekanismerna vill man ju egentligen också åt vid aknebehandling. Och sen har du bensylperoxiden som är huvudsakligen då bakteriedödande eller bakteriehämmande. Men och båda de här två substanserna kan såklart leda till irritation, rodnad och så. Men bensylperoxiden är värst där. Så att det låter ju tilltalande att kunna ha den här antiseptiska. För många tål ju inte bensylperoxiden. Du kan verkligen få liksom reaktioner och så. Inte farligt, men blir svullna och liksom väldigt röda och irriterade. Och då skulle ju i så fall hypokloriten eller hypokloren kunna vara ett
alternativ. Absolut, jag tror man får prova sig fram. Men jag tror ändå, mekanistiskt sett, så tror jag att man kan få också en uttorkande effekt av hypokloriten.
Uttorkande?
Ja, jag tror det.
Sannolikt, ja.
Men jag har inte hittat några rätta studier på det. Men jag tror att det är ungefär liknande. Och sen också, det kan ju också leda till, i och med att du har den här mekanismen antiseptisk, ofta är det ju också att man sätter igång en oxidativ stress. Det gör det till exempel med väteperoxid. Det är ju väldigt oxidativt och det är ju liknande mekanismer också för de två andra substanserna. Så där kan det ju också irritera huden och liksom skapa en oxidativ stress i huden.
Och så finns det också då studier som, för det var någon sammanfattande studie som hade gjorts, eller ja, egentligen en metastudie där man har tittat liksom på flera olika studier på hypokloren där man också faktiskt ändå ser en antiinflammatorisk effekt också. Så att där kan man ju tänka sig då, nu blir detta, eftersom det ingen av, eller jag har inte prövat det här i någon större utsträckning, så blir det ju här lite liksom spekulativt, men jag blir däremot väldigt nyfiken på att pröva det. Men så vi kanske återkommer längre fram.
Exakt. Ja,
men jag tänker att om det då är så att man tål det, så teoretiskt sett kan det ju då ha en, man säger, antiinflammatorisk effekt, just om det nu då har en, folk upplever att det har en effekt på akne, på, för vi akne vill vi ju förutom ha en bakteriedödande effekt, så vill vi också ha en antiinflammatorisk effekt, vilket vi även vill i rosacea och peroral dermatit. Så att det är precis som du säger egentligen. Man får ju, det är ju mycket så här, man får pröva. För att alla hudar är olika. Och någon kanske blir irriterad och då blir det inte så bra. Och någon kanske tål det jättebra och bara får den antiinflammatoriska effekten. Så att jag ser inget så här, don't try it. Men däremot, jag kan inte utlova några resultat än så länge. Så att,
prova, säger vi.
Prova och återkoppla.
Återkoppla jättegärna.
Det är alltid kul.
Som sagt, skicka jättegärna in e-mail till oss på huddoktorerna@gmail.com. Då kommer vi till en annan fråga här som jag tänkte ställa kanske lite mer till dig. Och det är från en tjej som skriver: Hej på er, jag hoppas allt är bra med er. Har en fråga gällande postpillakne, alltså den akne man får när man har slutat med p-piller i och med hormonförändringarna. Jag har gått på p-piller sedan jag var ungefär 14, vill nu över 10 år senare gärna sluta med dem och inte använda hormonella preventivmedel framöver för att lära känna min kropp bättre och få en regelbunden cykel. Har gjort flera försök att sluta med p-piller. Senast gjorde jag ett försök för 2 år sedan, men jag ångrade mig väldigt snabbt eftersom huden totalt ballade ur precis som tidigare. Försökte stå ut med det här, men jag orkade inte psykiskt. Finns det en chans att man kan få isotretionin i förebyggande syfte vid avslut av p-piller? Vet att det rekommenderas att ta p-piller inom i och med att iso är fosterskadande. Men ser det, nu ser jag att det är helt omöjligt att någonsin sluta med mina p-piller. Har ni erfarenhet av detta? Låg dos iso i förebyggande syfte? Frågetecken. Ja, och hon har testat, jag bara, det är långt mejl här, men hon har behandlat sig tidigare med allt förutom iso. Hon har testat epiduo, differin, tetralysal, finacea, ja, det mesta. Tack snälla och för att ni har en sån informativ och lärorik podd.
Ja, det här ser jag ändå, alltså inte helt sällan, så kan jag säga. Men jag har aldrig tänkt på det tidigare som om att man så att säga skulle göra, att man skulle ge isotretinin preventivt. Det har jag faktiskt inte gjort. Och jag är inte helt säker på att, jag skulle nog tänka så här, agera så att jag skulle ha kanske en tät kontroll. Men däremot märker man att det börjar spåra. Så skulle jag vara väldigt snabb kanske och hjälpa patienten att sätta in isotretinin. Så tror jag att jag skulle hantera det. Jag är lite svårt att kanske ge det helt preventivt. Men, och frågan varför man får det också. Så här, alltså, det tror jag ingen riktigt helt säkert kan svara på. Men jag tycker att det är inte helt ovanligt att man har kvinnor, och det är kvinnor som så att säga har haft p-piller lång tid och huden har varit superbra och sen slutar man. Ibland så kan det ta, ja, jag vet inte, 3 månader, 6 månader, men sen gradvis så får man då jättemycket akne och ja, och då är frågan, och det finns 2 olika sorter känns det som. Det finns de som aldrig hade akne tidigare och som har kanske haft p-piller en lång period och av andra liksom, för att man har, ja, men har helt enkelt haft p-piller en lång period och sen så när de slutar så får de plötsligt akne. Och sen så finns det de som har haft akne liksom tidigare och sen haft p-piller länge och så inte haft någon akne och sen då när man slutar så kommer det tillbaka. Så att det känns som att det finns lite 2 olika sorter helt enkelt. Men dessvärre måste nog bägge på något sätt behandlas samtidigt. Det är klart, har man haft akne tidigare, då kan man ju tänka sig att man har haft det nedtryckt under tiden man har ätit p-piller och sen liksom poppar den upp igen. Men det är lite lurigare att förklara varför en del har haft, liksom inte hade akne typ i tonåren. Och sen kanske börjat med p-piller i, vad vet jag, 20-årsåldern och haft det i 8 år. Och sen vill man sluta och då kommer aknen. Det där är, ja, det, jag tycker man ser det inte sällan och däremot så kan jag ha lite svårt att förklara varför. Men för sannolikt har man någon form av inneboende känslighet i de här tallkörtlarna där vi har den liksom vanliga aknemekanismerna då, att, och så av någon anledning så kan de här hormonförändringarna då trigga tallkörtlarna och skapa liksom den här inflammationskaskaden och sånt där. Det måste ju vara så liksom. Men frågan är som sagt, ja, vad gör man åt det? Ja, en sån här patient som ändå har testat allt det här, då skulle jag skulle vara väldigt generös med, eller liberal och liksom kanske tidigt gå in med isotretinin och kanske säga att, men vet du vad, vi väntar lite ändå, för det känns konstigt. Jag vet inte, jag kan inte förklara, men det känns inte. Man vill alltid som doktor, eller jag i alla fall, vill veta vad jag behandlar. Så att, och sen är det så här, om man säger, om man skulle bara ge det preventivt, då vet man ju inte, ett, skulle hon fått det, två, är det dags att sluta, har isotretten en effekt, alltså, jag vill ändå, jag vill behandla tillstånd, så känner jag, men inte att hon skulle behöva, om hon har prövat allt det här andra innan, inte att hon skulle behöva gå igenom, ja men nu börjar med lokal behandling och sen får du testa tetralysal i 6 månader innan, utan har man gjort det här och känner och sen så gör man ett nytt försök och sätta ut det och det är bara, men då är det så här, men då är det väl ISO som gäller liksom, det kan jag ändå tycka. Och så, och då kan man ju, ja, då får man alltid individuellt, får man se om man ska ha lågdos eller om man ska ha liksom lite högre först för att liksom verkligen, vad man säger, trycka tillbaka och sen stå kvar på lågdos och smyga ut det liksom. Så skulle jag nog agera, tror jag faktiskt.
Men du skulle ändå låta henne sluta med p-piller först?
Och ja, sen, ja, det skulle jag vilja. Ja, det skulle jag vilja i alla fall, tror jag. Och men som sagt, då, med löfte om man säger så, att man väldigt snabbt går in med, och då hjälper ju det liksom. ISO hjälper ju liksom. Så att, ja, så det känns... det känns som en mest... Men jag skulle inte börja om så här. Nej, nu får du testa allting från början här.
Nej.
Det känns som de stegen har ju redan passerat.
Ja, men väldigt bra.
Så att, har du någon fundering kring varför man får postpillakne överhuvudtaget? Liksom?
Ja, men det tror jag är helt liksom, hormonellt med progesteron och östrogen.
Ja, men det är det. Inga mikrobiom.
Nej, det tror jag är helt kopplat till det. Och det är liksom liknande PCOS, alltså det är samma mekanism.
Ja, precis. Man släpper på liksom, äggstockarnas effekt igen på något sätt. Som får, och då kommer kanske testosteron och sånt också. That's my suggestion.
Superbra. Då fortsätter vi här på vår stora e-mailkorg här. Vi hade faktiskt en fråga om vitiligo, så nu är det blandat. Nu har vi svarat på, det är ju 2 frågor som egentligen rör akne. Och nu har vi då en fråga om vitiligo. Jag läser den där.
Ja!
Här har vi faktiskt en kille som skriver in, tack.
Härligt, en kille också.
Det
är roligt.
Det har vi inte faktiskt.
Det är alltid en tjej. Ja, men...
Tack för en mycket informativ podd och ändå en optimistisk syn på hur man kan leva med vitiligo. Jag blev nyligen diagnostiserad med vitiligo och den offentliga sjukvården bidrog inte med mycket. Obotligt, inget att göra, där är dön. Jag är medveten om att det är så, men det är lättare att leva med sjukdomen om det finns lite hopp. Jag undrar om det finns flera i Sverige som har blivit hjälpta av den behandlingen som beskrivs av Johanna Gillbro som hon själv använder. Och sen har han en intressant... men han tycker att man borde liksom börja utveckla det här för fler patienter. Och det verkar ju helt idiotiskt att ingen med kunskap kan föra facklan vidare. Sant, tycker jag. Skulle vara intressant att veta om det finns några planer att ta upp professor Kjellbergs behandlingsmetoder. Jag hoppas på svar. Yes.
Den får du svara på, Johanna. I alla fall när det gäller Kjellbergs forskning.
Ja, och sen kan vi gå in på vilka behandlingar som man faktiskt kan förskriva. Men så jag träffade faktiskt, vi pratade ju inte någonting om något privat innan vi började den här
sessionen.
Men jag var och träffade professor Kjellbergs nu i helgen.
Nej men gud, är det sant?
Ja, det var faktiskt väldigt, jag ska inte bli långrandig.
Hänga för.
Men det var så himla kul. Jag träffade en tjej som jag pluggade med doktorandtjänsten. Vi var både i England och Jordanien tillsammans. Dr. Kathy Rybsam, hon är hudläkare i München nu. Och vi åkte ner med Skinom till München för några veckor sedan. Och då började jag komma på, men gud, hon bor ju här. Jag har inte träffat henne på 15 år. Så vi gick ut och drack ett glas vin. Och bestämde där och då, för 3 veckor sedan, att låta oss åka till Greifswald som ligger nästan vid polska gränsen och träffa professor Schellreuter. Hon är ju nu 83 och som sagt har faktiskt lagt ner kliniken egentligen. Så vi åkte dit.
Nej!
Jo!
Du ser, vi måste också träffas och ta ett glas vin och lite catch up.
Ja, det måste vi.
Jag har gått
vi.
Alldeles för lång tid mellan. Berätta, vad roligt, vad spännande.
Jag räck världens godaste. Nej.
Ja, det är härligt det också.
Ja, men där så pratade vi faktiskt om att Kati, för det är ju så här att det har ju varit en godkänd behandling i Tyskland. Och det ser ju lite annorlunda ut i Sverige, vad man kan förskriva och så vidare. Så att Kati i München kommer kanske, och jag kommer uppdatera. Men det finns en möjlighet att hon faktiskt kan ta över den här vitiligo-behandlingen och jobba från München.
Wow.
Från sin klinik där. Mm. Så att det är superspännande. Och det är som sagt, ofta är det ju så här, vi vet ju inte exakt varför man får vitiligo. Man vet att det har en autoimmun och liksom bakgrund. Mm. Men vi ser också det här med oxidativ stress, att vi har väldigt mycket väteperoxid i huden. Millimolar, och en normal individ som du då har mikromolar. Så det är ju en tusenfaldig ökad koncentration av väteperoxid. Och det här är ju både positivt och negativt. Positivt för att man tror att det kan skydda mot hudcancer.
Just det. Det vet man ju. Att det minskar ju risk. Alltså patienter med vitiligo, det är ju en positiv sak. Man har ju en minskad risk att få malignt melanom.
Ja, exakt. Och det är helt fantastiskt. Men det ger också upphov till de här vita fläckarna. Och det som den här behandlingen gör, det är ju bara... vi kommer komma till andra behandlingar, men... man behandlar inte alls den autoimmuna delen eller inflammationen eller antikroppssvaret. Det är inte det man behandlar, utan man behandlar då det här symptomet i att man har ökad koncentration av väteperoxid. Och vi har ju sett jättefina resultat, men också i kombination ska jag säga med klimatoterapi, det vill säga... att man åker 3 veckor till Röda havet, man badar 15 minuter på morgonen, 15 minuter på kvällen i Röda havet och sen exponerar sig för solljuset där på morgon och kväll eller eftermiddag tillsammans med den här krämen. Det har vi ju sett gav bäst resultat. Och vi pratade nu, Katja och jag, om att ska vi inte, för jag var ju med och
då har jag en fråga här.
Ja,
Hade ni någon kontrollgrupp som åkte ner till Döda havet och badade och solade som inte fick krämen? För jag tänker så här, bara det skulle ju minska den oxidativa stressen.
Ja.
Alltså, och så skulle man, det skulle man ju bli så här ostressad, frisk och glad av. Så att kanske, nej men...
Exakt, och så är det ju, för att anledningen till att hon, det var ju 99 redan hon åkte till Israel på den sidan första året. Och anledningen till att hon gjorde det var att hon hade så många patienter som rapporterade att de hade fått fin effekt där utan krämen.
Exakt.
Så absolut, det ger ju effekt också. Men det ger mycket snabbare återpigmentering och bättre återpigmentering när man gör det med den här krämen.
Spännande.
Men så att
kommer det här någonsin liksom, jag menar som den här personen frågade, liksom bli tillgängligt för allmänheten?
Ja, och jag tror att det finns absolut stora möjligheter. Hon, professor Charlottes dotter, har tagit över ett bolaget så att säga, och man kan beställa kräm om man redan har varit en patient. Och nu handlar det ju då om, skulle vi kunna se så att att nya patienter även kan få krämen. Så krämen och produktionen och allt, det existerar ju nu i Hamburg.
Ja. Men funkar den här krämen om man inte åker till Döda havet då?
Ja, absolut. Det funkar, men det ger betydligt mycket snabbare återpigmentering och start av återpigmentering när man gör den här klimatoterapin.
Spännande. För där är ju, jag blir liksom, nu hoppar jag lite till... tillbaka till den liksom svenska sjukvården. Ja. Då. Och jag tycker det är lite tråkigt att han har fått beskedet att det typ går inte att göra något och tack och hej. Liksom. För fullt så är det deppigt tycker jag inte att det är eller bör vara. Visst är det så att sjukdomen vitiligo är... Den är kronisk på det sättet att det kan alltid gå upp och ner. Och man kan ju, det är ju helt sant att man kan liksom inte bota det. För man kan inte, vi vet inte mekanismerna som du säger. Så vi kan inte liksom ta bort eller ge någon liksom behandling som gör att det typ försvinner. Mm. Och aldrig mer blir en vit fläck. Men däremot finns det ju ändå saker som man kan göra för att dämpa de här fläckarna. I alla fall saker man åtminstone kan pröva. Sen visst, alla får inte effekt. Det är tyvärr så. Men några saker som jag tänker på, och det är ju, jag menar, har man vitiligofläckar i ansiktet så brukar vi ju alltid skriva ut Protopic till exempel, som är en kalcineurinhämmare som alltså dämpar liksom immunförsvaret lokalt där man smörjer den. Det gör ju kortison också, men man kan inte ge stark kortison i ansiktet någon längre tid. För då får man ju biverkningar. Så att det, även om det skulle funka, det är ju samma sak. Skulle man äta kortison så skulle ju säkert vitiligo också. Eller så skulle man ju hålla vitiligon i schack. Mm. Men biverkningarna blir ju alldeles för stora. Så att det går ju inte. Men Protopic däremot använder vi ju jättemycket tycker jag. Och skriver. Och jag tycker många har fin effekt ändå.
I ansiktet.
I ansiktet, precis. Sen är det kroppen och händer. Men det finns ju också för de som har utbredd en viss typ av ljusbehandling. Mm. Och då är det inte bara den vanliga ljusbehandlingen, utan vi har ju haft vi har ju jag har en forskarkollega, Liva Idsmo, som nu kommer att bli professor på Karolinska faktiskt. Hon var ju tidigare docent och sen var hon professor i Köpenhamn. Hon håller på med vitiligoforskning och nu kommer hon tillbaka. Och det finns ju ett speciellt ljusschema som man ändå faktiskt kan använda. Mm. Jag tänker lite grann som du säger med klimaterapi. Ja. Även om alla inte kan åka till, har möjlighet att åka till Döda havet, så finns det som en ljusbehandlingsschema som är ändå för liksom vitiligo, som är lite tuffare än en vanlig, som man ändå liksom kan pröva. Det finns ju saker jag tycker man ska erbjuda och pröva i alla fall. Särskilt i alla fall patienter som är liksom väldigt kanske villiga att pröva saker och ting. Mm. Det är lite tidskrävande, det är lite pyssel och sådär. Men ja, är man som patient liksom vill ändå försöka göra någonting så finns det ju lite saker. Mm. Det här är ändå två saker. Sen finns det ju nya krämer och behandlingar. Men jag glömmer alltid av det. Vi har ju inte det. Alltså den går ju inte att förskriva på recept. Men vad heter själva molekylen nu? Rutulicitinib. Just det. Något sånt. Ja. Så att, och det är ju själva ämnet, alltså molekylen, själva läkemedlet, och den säljs under namnet, precis som du säger, Opsalura. Och den går ju alltså att förskriva, men jag tror alltså, den är inte rabatterad. Så att jag tror att en tub kostar kanske 16 000 eller något sånt.
Ja, i Sverige. Däremot pratade jag med Katten nu i helgen. Mm. Och de får ju det på försäkringen nu i Tyskland. Så säkert kommer det bli en skillnad i Sverige. Men hon säger att hennes erfarenhet är att ja, det fungerar ungefär. Det fungerar i ansiktet. Hon har sett jättefina resultat. Men hon tror nog att det är ganska lika effekt ändå som Protopic.
Ja. Och det är precis vad jag har hört. Ja. Jag har ju ingen klinisk egen erfarenhet av det. Eftersom vi inte kan liksom förskriva det. Det är ju få som vill betala de summorna. Och jag åker ju ofta på liksom till USA, och där ligger de ju varje år på deras årliga hudläkarmöte. Och resultatet är inte så att man hoppar i höjtaket liksom. Men jag tänker så här att det är en del i en behandlingsarsenal. En del kanske svarar på Protopic, en del kanske svarar på det här då som, alltså jackhämmare som det heter. Så att vi får väl se vad som händer där helt enkelt. Men skulle det visa på, om man säger, riktigt bra effekt, så kommer den säkert att bli det så att säga rabatterar, alltså det vill säga att TLV ska godkänna att man kan förskriva den på ett recept som patienten får subventionerad vård eller medicin. Mm. Men idag tycker man inte att det har inte tillräcklig effekt. Det är liksom ett ofarligt tillstånd. Det har inte så bra effekt att man tycker att det är värt att liksom lägga skattepengar på det. Nej. Det är det som är resonemanget helt enkelt. Så
att, men sen ska man ju komma ihåg också att i och med att vitiligo är ändå en autoimmun sjukdom som väldigt sällan, eller egentligen i princip alltid inte behandlas systemiskt. Jag menar, jämför man med andra autoimmuna sjukdomar som reumatism till exempel, då behandlar du ju ofta det med metotrexat eller någonting annat. Och det som är positivt då med det här att man har vitiligo som är obehandlad, det är ju att antagligen så har man ju ett ökat immunförsvar som gör att man kanske sällan blir sjuk, det kanske har effekt på att man får minska risk för cancer och så vidare.
Exakt. Så det är ju frågan, vill man ta bort det? Ja. För du har ju helt rätt i att man inte behandlar vitiligo med de här systembehandlingarna som man gör för reumatism eller svår psoriasis. Men det är ju för att vi väger liksom nyttan mot risken. Alla de här behandlingarna har ju bieffekter som är liksom påverkan på immunförsvar, risk för liten ökad risk för tumörer, liten ökad risk för svåra allvarliga infektioner och så vidare. Så att det måste man ju vara medveten om. Och det är klart att jag tror faktiskt inte att jag själv skulle behandla mig med de läkemedlen om jag hade vitiligo. Däremot skulle jag göra det om jag hade svår reumatism. För då blir man ju ändå, jag menar, där tar ju hela kroppen stryk på ett annat sätt. Och lederna förstörs och man typ hamnar i rullstol. Det är klart att då är ju risken med medicineringen liksom väger ju upp liksom nyttan. Likaså om du har svår psoriasis. Då vet man ju att man har ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, stroke, alla möjliga grejer. Om man har liksom, alltså observera svår psoriasis, inte att man har lite fläckar här och var. Och då är det klart att även då väger ju risken med behandlingen upp nyttan. Eller vad heter det? Ni förstår. men alltså men vid vitiligo har man ingen samsjuklighet på det sättet, utan kanske till och med tvärtom. Mm. Och då blir det ju ett kosmetiskt tillstånd. Sen förstår jag säger aldrig till patienter med vitiligo att det här är bara kosmetiskt, det får du leva med. Om vi ska prata om liksom, alltså att gå in och manipulera immunförsvaret och öka risken för andra sjukdomar, så kanske jag skulle jag definitivt ta den diskussionen. Liksom. Och då hamnar man kanske i att det är kosmetiskt, även om jag förstår att det kan vara ett stort liv. Om man nu liksom, har fläckare och liksom, de man inte gillar och så.
Och vad säger du, för vissa hudläkare säger ju att man inte ska, för man ska ju egentligen inte kombinera protopic med UVB-behandling. Nej. Men vad säger du om att använda protopic till exempel på kvällar på sommaren?
Jag säger att det är okej.
Ah.
Ja, faktiskt. Det är så vi hanterar det. Ta inte på det på morgonen och gå ut i solen ungefär. Kanske är det så att i den liksom, ska man vara helt strikt, då kanske man ska avstå det helt och hållet under en period man är i solen. Tanken eller mekanismen är ju att man tror att man med protopic då minskar liksom hudens försvar mot liksom cellförändringar orsakade av solen. Och det är kanske så. Och skälet att man tror det är ju att man tittar på transplanterade patienter som ofta får, de äter ju protopic typ. Inte krämer protopic, men i protopic finns ett ämne som heter tacrolimus. Och transplanterade patienter får ju äta höga doser av tacrolimus ofta i kombination med andra immundämpande ämnen för att minska risken för att det här transplanterade organet ska stötas bort. Och då vet man ju att patienter som står på den här tunga immunosuppressionen för att inte organet ska stötas bort, de har ökad risk för hudcancer. Det på grund av sin behandling. Yeah. Och då har man väl dragit, tänker jag, eller vet, alltså då har man ju så här sagt liksom en liten varningsförsiktighet där, att ja, tänk om det har samma effekt om man smörjer det på huden och går ut i solen. Liksom. Så att det finns en tanke där, men i vissa fall får man ju ändå göra avsteg för att att ja, man behöver också behandla vissa
ja,
saker.
Ja, och min erfarenhet är att Protopic fungerar inte om du inte får den här solen eller någon slags UVB för att stimulera återpigmenteringen.
Nej, det kanske är så. Jag har nog, eller eftersom vi lever i det här solfattiga landet så har jag ändå en del tycker jag som, men inte alla, men en del som svarar på egentligen bara Protopic också, morgon och kväll, men längre tid. Till, det här är ju egentligen ett läkemedel för atopiskt eksem. Det är ju det är godkänt för, så vi här använder vi det off-label. Det vill säga utanför indikation. Men det, så att en del får ju bara liksom Protopic, men får ändå en bra effekt. Men det är det att det ska vara längre tid, det var det jag skulle säga. För atopiker eller när vi har eksem, då brukar vi säga morgon och kväll i 3 veckor ungefär och sen ner på underhållsbehandling. Här kan vi säga morgon och kväll i 3 månader ibland. Och då, så att det är ändå... Men det tycker jag ändå är. Så att jag hoppas att den här personen som skriver det här ändå fick någon som helst behandlingshjälptanke, höll jag på att säga. Om inte annat så kanske det han har fått lite nu. Att det finns någonting lite man kan tröska vid.
Absolut. Ja. Och vi håller uppdaterade om
professor Schallreuters
behandling också.
Strålande. Ja. Det var nog allt för den här gången.
Ja!
Så kul att vara igång igen.
Ja, verkligen så himla kul. Ja. Och nu har vi bokat in här varannan... Ja, vi kommer skicka...
Försöka vara lite mer.
Vi kommer publicera varannan vecka som vi gjorde tidigare.
Det är tanken, absolut.
Så ha en jättefin dag alla och Petra.
Ja, du också Johanna. Och fortsätt skicka frågor för det är superroligt.
Det är jättebra verkligen.
Ja.
Ha det bra. Hej då. Hej.